Ja, som Björn antydde i början här så har jag ingen självklar plats i det här gänget med uråldriga Aspö-släkten vid min sida. Men som nytillkommen, med än så länge bara 52 år på ön, så tackar jag den här gången Olle för förtroendet. Olle skulle ha varit där istället. Jag hoppar in och när det glappar så hoppas jag att vi får hjälpas åt då. Nu är det Kerstin som tar Olles roll igen i andra hand. Och ni andra får ju säga till om jag behöver justera volymen, för jag får ju ganska ofta beröm nu för tiden
Ju
för att
högre ju
jag
bättre.
pratar för lågt. Vad sa du
Ju
nu?
högre ju bättre.
Ja, tycker du ja. Ja. De andra kanske tycker att det är alldeles för jävligt. Men orkar ni med någon mera historia då? För det kommer att bli nu igen. Mitt ämne, jordbrukets roll och hur näringen har förändrats över tid, som Björn har formulerat det. Med andra ord, en tillbakablick. Och jag tänkte inleda med att överraska. Det är inte ofta jag kan lyckas med det, men jag har bett om förstärkning. Och då är det så här att jag vill inleda med en 15 år gammal hälsning från Folke Sandell, som de allra flesta av oss känner väl, eller kände väl ska jag säga. Kanske främst genom den här skriften då som har funnits i olika utgåvor. Men jag har, för att pigga upp det här eller bryta gubbväldet, så har jag bett Vera komma fram och lära oss lite av vad folk hade för kunskaper.
Du får komma fram och ställa
här. Folke skrev alltså ett brev till bygdegården och till alla andra på Aspöja som var intresserade av Aspöjas framtid. Och det här gjorde han för 12 eller 15 år sedan. Och Vera citerar.
Ja. Vi som bor på Aspöja permanent eller tillfälligt är nog överens om att Aspöja är en underbar ö. På ön möter berg, ängar och hagar med en bedövande mångfald av skönhetsintryck. Bryggor, sjöbordar, gisthagar och landställen vittnar om människans nära förening med sjö och hav. Stugor, bordar, ladegårdar, åkrar och stengärdsgårdar berättar om hur människor har lärt sig leva på de villkor som naturen ger. Allt sammans bildar ett harmoniskt kulturlandskap som man bara kan finna i skärgården. Men detta är inte kommit till av sig självt. Bakom allt det vackra ligger våra förfäders slit för brödfoden, födan. Det är deras arbete på åkrar, ängar, hagar och stränder som har skapat det vi idag kallar kulturlandskapet. De gjorde det naturligtvis inte för att det skulle bli vackert, men det blev så tack vare deras arbete. Och de såg nog också skönheten i det hela. En välhävdad äng, välslagen utan mister, var inte bara ett optimalt utnyttjande av vad naturen gav, utan det var också en fröjd för ögat. En välsatt stengärdesgård med utnyttjande av stenarnas form och storlek var inte bara vacker. Den stod också länge, många år. Många står än, sa vi. Kanske detta är något av människotillvarons villkor, eller kanske vi hellre ska kalla det ett privilegium. Det privilegium att det som görs av kärlek och omtanke också resulterar i något vackert. De förfäderna hyste säkert kärlek till den torva som gav dem deras levebröd. De hade omtanke om den och skötte om den för att den skulle kunna ge bästa avkastning för dem själva och deras barn. Detta förpliktar. Vi har ärvt en vacker ö som kultiveras av våra föregångare. Vår uppgift måste vara att förvalta den på ett framsynt sätt så att den även i fortsättningen ska framstå lika paradisiskt
barn och barnbarn som det ger sig för oss. Och gud, jag vet, I don't know why I'm crying. It's so beautiful.
Dagens varmaste applåd, jättefint. Tack snälla. Men hur gör vi det, slutade Vera med. Folkets fråga hänger i luften. Tänkbara svar ska ju vi jobba med nu under det närmaste halvåret eller året och också fortsättningsvis förhoppningsvis. Kulturlandskap, frågetecken. Ja, verkligen. 700 års fast bosättning. 23 generationers arbete, 6 dagar i veckan. Av en långsamt växande men alltid arbetande befolkning. Hur sammanfattar jag det på, nu är det 7 minuter kvar. Seriöst farfar, det går ju inte skulle barnbarnen ha sagt. Och det gör det ju inte. Men här är i alla fall ett mycket, mycket förenklat försök. Kalla det hellre nedslag i en mycket lång historia. Jordbruk lika med åkerbruk. Rubriken var ju jordbruk. Inledningsvis nej. 12-1300-tal. En tidig djurhållning kompletterade fisket, jakten och samlandet av ägg, bär, ollon med mera. Vinterfoder till de fåtaliga djuren skaffades genom lövtäckt, hamling alltså, vassskärning och efterhand allt mer omfattande ängslotter. Ett raskt skutt i historien, 200 år, 1500-tal. Ännu i det här första dokumentet som verkligen verifierar en fast bosättning med 2 gårdar på Aspöja. Den finns i 1543 års jordebok. Framgår att ingen åker fanns när den här årliga avraden, skatten, skulle erläggas till ägaren, kronan på den tiden. Det vill säga staten som Gustav Vasa efter 20 år då började få ordning på. Utöver torkad och saltad fisk som Björn har pratat om, gädda, abborre och sill, ägg och 20 penningar så skulle varje gård även leverera 1 pund smör. Lika med 8,5 kilo, lika med 17 paket i dagsläget på ICA. Varje år. Det skulle levereras från varje gård alltså. Det fanns med andra ord kor som kunde mjölkas och till och med i den omfattningen att man kunde leverera så mycket. Hopp igen. 1600-tal. Ängen är åkerns moder. Sverige är stormakt. Av 1632 års boskapslängd framgår att det fanns 4 hästar, 18 kor, 7 kvigor och 48 får på ön efter höstslakten. Det var alltså vinterdjur, avelsdjur. Ett stort antal övervintrande djur som behövde mycket vinterfoder visar att boskapsskötseln var en viktig del i självhushållet. Redan för mer än 400 år sedan. Den omfattande djurhållningen förutsatte att gårdstomterna, alla var fortfarande belägna inom byn. Slåtterängarna och gisthagarna var inhägnade och där utanför gick djuren på bete på sommaren. Folke skriver, jag läser det här Vera så får du pusta. Jämfört med nutid så var alltså på 1600-talet ön mycket kal. Träden högs ner till bränsle och hamlades hårt till vinterfoder. Buskarna röjdes bort och brändes för att inte inkräkta på betesmarken. Och de större öarna, till exempel Birke då, utnyttjades som betesmark. Vinterfoder köptes redan då till del från fastlandet. Hopp igen. 1700-tal. Skatteköpet har vi hört av. Har vi hört om av Björn. Då blev 8 Aspöabor, från början alltså 2 gårdar, nu har det delats och blivit 8, blev fria gårdsägare och de hade, innehade vardera då en fjärdedels mantal. Nu inleddes en helt ny epok där befolkningen ökade med 50% och det mesta av den odlingsbara jorden som fanns möjlighet att odla upp, odlades upp under de 100 år som följde fram till lagarskiftet 1860. Men det här med frihet som man då upplevde att man fick i samband med skattefriköpet under ett sambruk som fortfarande rådde oskiftat i en oskiftad by medförde även nya svårigheter. Men Även på den tiden hade man ordning på sakerna och en byordning upprättades på ön. Det var helt enkelt nödvändigt att göra det och det gjorde man också. Och den fastställdes av skärtingsrätten och blev alltså ett legalt instrument. Där reglerades nyttjandet av mark och vatten i detalj, bland annat när det gällde betesrätter och hur många djur man fick. 1790 års byordning däremot, slutet på 1700-talet, medförde däremot problem med överbetning av markerna. Det påminner lite om vår tid fast i mikroskala. Genom att nu totalt 12 gårdsbrukare tillsammans till ett hålla, håller i nu, 8 hästar, 48 kor, 96 får och 8 svin. Ja, det låter inte så mycket kanske, men tänk på hur det där egentligen fungerade då. Småväxta och svältfödda under vintern, men lika fullt närmast osannolikt djurtätt inom den gamla byn under vinterhalvåret. Där skulle vi samsas. 1800-tal. Lagarskiftet 1860 gav ju nya möjligheter genom att jorden kunde brukas effektivare. Genom att nya jordar lades under plogen. Och gårdarna på Aspöja nu, 16 i själva skiftet, delades ytterligare 1886 till 17. Och de här gårdarna hade mellan 1 och 7 tunnland odlad jord. I dagsläget känns inte det särskilt mycket. Ett tunnland är ju då ett halvt hektar om man ska slå till det. Största gården hade alltså 3,5 hektar åkermark. Inte mycket med dagens mått mätt, men nu ökade odlingen av både brödsäd och fodersäd. Självhushållningen blev mer varierad genom odling av fler rotsaker, grönsaker, frukt och bär. Genom detta och tillkomsten av andra näringar, till exempel kustsjöfarten och annat, kunde ön i stort balansera en kraftig befolkningsökning som vi har hört kulminerade kring 1930. 1900-tal, ganska modernt, ytterligare ett för ön stort tillskott av odlad mark skapades genom utdikning av Marn med invandringspump mot Utterfjärd. Arbetet färdigställdes 1952 och den nya åkermarken kom att brukas för spannmålsodling in på 1970-talet. Det här århundradet blev också en period med dramatiskt stora förändringar för skärgårdskulturen, av skärgårdskulturen. Det tidigare helt dominerande självhushållet eroderade, vittrade sönder och ersattes av ett penninghushåll framtvingat av förbränningsmotorer, industrialisering, arbetstidsreglering, elektrifiering, urbanisering, utbildning, fritid, samfärdsel, telekommunikationer med mera, med mera. Det här kan ju Claes mycket, mycket bättre. 1000 anledningar till att detta sker. Resultatet, en ökad utflyttning från ön, minskat antal gårdar som brukas och den första försäljningen till utbor genomförs. 2000-tal. Vårat eget tusental. Det sena 1900-talets förändringar förstärktes och går nu i allt snabbare takt. Arbets- och fritidspendlande tilltar. Utflyttningen ökar och allt större delar av skärgårdarna lämnas obrukade och säljs ut till fritidsboende. Aspöja utgör ju inget undantag, men behåller en bofast befolkning och en relativt omfattande djurhållning på allt färre gårdar. Professionell trädgårdsodling i växthus och på friland visar på nya möjligheter under de senaste åren för bruk av öns jordar. Avsaltat havsvatten och solenergi samt ett utvecklat kretsloppsarbete ger hopp om framtiden och inspirerar till ett ökat odlande för egen konsumtion. Men så här gick det alltså till när Aspöja blev den ö vi idag känner som vår ö. Djurhållningen är än idag och har under hela historien varit en av två huvudnäringar. Traditionellt åkerbruk har förekommit under en begränsad period. En obruten månghundraårig betesdrift i kombination med ett intensivt utnyttjande av markernas möjligheter att ge vinterfoder till alla djuren resulterade i en enastående biologisk mångfald. Jan-Åke Dahls inventering från kring sekelskiftet skulle jag säga, 1900-2000, 1900-talets slut och 2000-talets början, ger svar på den frågan. Och än en gång, vårt ansvar inför kommande generationer blir då att med största respekt för våra föregångares kunskaper och idoga arbete värna och vårda vår vackraste ö. Peter Gerdag och Per Gräslund har ju redan lanserat den vackraste ön, och det skulle vara Grönsö i Gryts skärgård. Men för oss är Aspö den vår vackraste ö. Den ö som vi fått förmånen att uppleva och verka på. Tack. Mm.